Det här är en bedrövlig fars, en total bottennotering, och det är fullständigt från rumpan att vi igen har hamnat i en sån här situation. Så här har politiker i Åbo både beskyllt andra och också sig själva för att Logomobron i Åbo blev 4 gånger dyrare än planerat. Och därmed sannolikt också landets dyraste bro räknat per kvadratmeter. 28 000 euro per kvadratmeter kostade den att bygga. Det var verkligen inte meningen att det skulle bli så här. Det här nya landmärket Logomobron skulle ursprungligen kosta ungefär 5 miljoner euro. Men när offerterna kom in så klarnade det att bron trots allt skulle bli betydligt dyrare. 8,5 miljoner. Och efter det så hände ditt och datt. Bron fick en ny prislapp med jämna mellanrum. Först steg priset till 12 miljoner och sen till 13,5 och sen till 16 och sen till 19,5. Nu till sist har prislappen landat på 21,6 miljoner euro. Och med lika jämna mellanrum så klubbade politikerna igenom mer och mer tilläggspengar för att ro hela broprojektet i land. Vad är det som händer när kostnaderna börjar skena iväg på det här sättet och vem ansvarar för alla de skattemedel som verkar rinna mellan armeringshjärnorna på byggarbetsplatsen? Ställs någon någonsin till svars? Det här ska vi fundera på här i slaget efter 12 idag. Jag heter Maria Nylund. Och med mig i studion så har jag De grönas Sara Ilves. Hallå, välkommen.
Tack, tack och hej.
Du är gruppordförande för De gröna i Åbos fullmäktige. Och under den förra fullmäktige perioden så var du också ordförande för den tunga stadsmiljönämnden i Åbo. Och så har vi Svenska Folkpartiets Ulla Akrén med oss här. Välkommen.
Tack så mycket.
Du har lång erfarenhet av kommunalpolitik och sitter just nu i Åbo stadsstyrelse. Och med oss från Paris så ska vi också ha Vänsterförbundets Jaakko Lindfors. Välkommen.
Tack så mycket.
Där är du. Du är också fullmäktigeledamot i Åbo, men just nu på besök i Frankrike. Alltså roligt att du kan vara med.
Gärna.
Ja, nu står alltså Logomobron 5 före klar och ska invigas om några veckor förhoppningsvis. Den är byggd av glas och stål och böjer sig en vacker båge över barngården i Åbo. Den ska vara den första i sitt slag, så där också konstruktionsmässigt har jag förstått. Jag skulle vilja att ni i turordning skulle beskriva Logomobron och hela det här projektet med 3 ord. Vad skulle det vara? Om vi börjar med Ulla här, vad säger du, Ulla Akrén?
Praktexempel på hur det inte ska gå. Dålig marknadsföring för det politiska beslutsfattande och också dålig användning av skattemedel.
Och vad säger Jaakko Lindfors? Vad skulle du välja för 3 ord för att beskriva Logomobro-projektet?
Så här kort och koncist, så opraktisk, kaotisk men vacker.
Mm-hmm. Och Sara Ilvesalo?
Jag ska kanske kunna säga att det är för ambitiöst. Sen har det varit för många misslyckanden, men också ändå sen nödvändig.
Nödvändig och vacker var nu liksom 2 sådana positiva omdömen här i alla fall. Men annars så ger det ju inte riktigt någon smickrande bild det här nu, hur det här har gått till. För ett drygt år sedan i juni så möttes ni alla 3. Och hela Åbos fullmäktige en gång för att bevilja ännu mera pengar för den här bron. Och diskussionen då ska ha varit riktigt bitter och ni politiker skyllde på varandra och skyllde på andra och på också er själva för att det hade gått som det hade gått. Och du, Sara Ilvesalo, var just den här som läska har sagt att on aivan haitarista, että me ollaan taas tässä tilanteessa. Mm. Det är riktigt från rumpan att vi har hamnat här. Alltså hur kändes det att på nytt var tvungen att bevilja mer pengar till en bro som redan då hade blivit extremt mycket dyrare?
Ja, de där orden kom nog från hjärtat. Att det känns liksom väldigt, väldigt tråkigt att själv ändå veta var de här misslyckanden och problemen har funnits. Och att det för det första handlar om sådana saker som redan har liksom beslutits då i början och i första skedet av själva projekten. Att man har börjat med ofärdiga planer helt enkelt. Och sen har man också samtidigt inte helt enkelt förstått hur tekniskt svårt det är med den här bågformen och glas och att det hänger ner. Att liksom som en teknisk struktur så är den väldigt, väldigt svår. Och vi har haft Finlands bästa brotekniker med då. Jag var inte själv med då, men de var med och inte ens de fattade hur tekniskt svårt det är. Och det är liksom av de här 2 stora orsaker varifrån de här problemen sen kom. Och det är därför väldigt, liksom, det känns så tråkigt att vara med i slutändan. Sånt här får ju aldrig hända. Men sen när man själv är med och vet varifrån problemen har kommit och vet att nu finns det inte så mycket mer som man som politiker vid det här skedet kan göra. Och det är därför man hamnar att använda sådana ord. Att det känns faktiskt så att det är nog ganska mycket från rumpan.
Ja, just det. Vad tänker du, Jakob Lindfors, om den här situationen som ni politiker har blivit satta i? Att bevilja mer och mer pengar till ett byggprojekt som fortfarande var på hälft?
Alltså det som är särskilt problematiskt att när man börjar planera det här projektet redan 2015 så man kom ganska långt före man ens hade den första så att säga offentliga behandlingen, det vill säga fullmäktigebehandlingen. Alltså ärendet behandlades i fullmäktige först 2018 och då började priset stiga stegvis. Så liksom planeringen började på ett problematiskt sätt, men sen också övervakningen och riskhanteringen borde ses till. Men till all lycka finns det nog en hel del nya beslut som vi har gjort på grund av dessa fel, men nog är det pinsamt.
Ulla Akren.
Ja, vi politiker får ju nog lite skylla oss själva att vi inte har haft bevakning och övervakning så att processerna är i skick. Men samtidigt så måste vi ju komma ihåg att vi beslutsfattare kan ju inte heller kunna allt. Vi kan inte behärska varje område. Vi måste lita på den beredningen som politiker, som tjänstemännen ger åt oss politiker. Och oberoende av att vi har nämnder, vi har till exempel en revisionsnämnd, vi ställer frågor och vi är kanske lite skeptiska, så är det ändå så att vi måste kunna lita på den beredningen som vi får till oss. Och nu har vi ju lärt oss också av det här projektet att nu ska projektplanen vara klar också när det gäller övriga investeringar. Det ska vara uttryckligen utrett så att allt som har med ett projekt att göra finns med i planen och i budgeten.
Nu är det ju förstås inte alls bara Åbo som drabbas av den här typens skenande budgetöverskridningar. Om någon tänkte att det här skulle vara typiskt just för Åbo så i Helsingfors till exempel så byggs som bäst den här så kallade spårjockan som är en snabb spårväg mellan Östra centrum i Helsingfors och Tjegeludden i Esbo. Den spårvägen har i det här skedet överskridit budgeten med ungefär 100 miljoner. Och Västmetron sen då är ju ett helt eget kapitel för sig. Där har man överskridit budgeten med helt astronomiska belopp. Så det här är nog ett bekant fenomen i många städer och kommuner att det då liksom går på det här sättet. Men du har ju, Ulla Akren, nu varit med jättelänge i politiken och det här är nu verkligen inte första gången sån här tänder. Men om vi nu tänker på just Logomobron så den som kläckte idén om en sån här makalös arkitektoniskt jättefin bro som ju ska bli ett sånt landmärke så säljer ju då den här tanken till politiker och med ett löfte att det ska kosta kring 5 miljoner ungefär. Och det har ni sen godkänt. Och sen är tåget i rullning. Men är ni så här bakbundna faktiskt? Är ni liksom så maktlösa som det verkar att sen när det är på något sätt i rullning så sen är det bara att ta fram plånboken liksom?
När det här Logobrons budgetöverskridning eller tilläggsbudgeten var uppe i fullmäktige tredje gången då när det var frågan om det här 13 miljoner så röstade vi faktiskt med SFP-gruppen emot en förhöjning. Väl medvetna om att man kan ju inte lämna en sån här konstruktion hängande över en järnväg. Så att det var kanske en signal, men tyvärr var det ju så att då var det liksom för sent. Och därför så måste vi bara poängtera att framöver är det nog de här projektplanerna och helhetsplanerna som måste vara klara. Så att inte vi måste känna oss så blåögda inför det som tjänstemännen föreslår åt oss.
Sara Ylvesala.
Ja, om jag får börja med det att det är lite också missledande att Åbo har ett sånt rykte att allt skulle gå åt skogen och att ingenting lyckas. Så är det ju inte. Vi har faktiskt under de här nästan 10 åren som jag har suttit med i fullmäktige så har det funnits 3 infra- eller teaterprojekt där budgeten har liksom överskridits stort. Det har varit teatern, Logomobron och funikularen. Och alla andra projekt som vi har i Åbo, tiotals per år och även hundratals per år, är sådana som håller sin budget eller blir billigare än det som finns i budgetet. Så det måste man liksom komma ihåg. Jag menar inte det att sådana här saker skulle kunna få hända, att sen säger man bara att ja, men vi sparar någon annanstans. Det är inte så. Men vi måste komma ihåg att vi har sparat miljoner genom att konkurrenssätta. Men sådana nyheter liksom berättas ju inte om och om igen. Vilket man gör med Logomobron. Mm. Och så måste man ju också göra, men man måste komma ihåg helheten och se den här hela skogen och inte bara de här tre träden som står i skogen. Att vi är faktiskt inte så dåliga som det kanske känns om man bara tänker på de här tre projekten som har varit misslyckade.
Ja, Ulla, okay.
Ja, Sara har alldeles rätt i det här och det finns egentligen också annan typs överskridningar, det vill säga man kan tala om tre olika investeringar, tre olika typer. För det första så har det ju kunnat uppkomma, vilket var fallet i teaterns renovering, omständigheter som har med byggnationen att göra, det var asbest och så vidare. Det är klart att sånt måste åtgärdas och då blir det att kosta mera än vad den ursprungliga budgeten var. Så finns det sådana här projekt som till exempel Sirkkala skola som nu både genomgår renovering och nybygge. Planerna är klara, allting står färdigt att bara begära offerter. Och när vi för några månader sedan får in offerterna så visar det sig att allt råmaterial, allt från stål till trä och så vidare, arbete har stigit i den graden att vi måste bevilja mera pengar. Och då ska vi inte heller skyllas för det att vi inte så att säga övervakar. Och så finns det här tredje typens byggande som vi nu tyvärr har Logomo och funikularen som exempel.
Ja, Logomobron och funikularen, där har vi nu två exempel. Funikularen blev dubbelt dyrare än vad den egentligen skulle bli. Det alltså den här bergbanan som kör upp till Kakolabacken. Den har säkert alla hört talas om eftersom den har haft lite stora driftproblem också. Den skulle kosta 2,5 miljoner men den kostar 5,6 istället. Är det de här liksom speciella landmärkena, är det lite så här experimentellt, någonting som ska vara lite marknadsföringsmässigt märkvärdigt för Åbo som sen är i riskzonen att på något sätt bli misslyckade och bli så här dyra? Vad säger du, Jakob Lindfors, om det?
Alltså de är ju riskabla, men å andra sidan alltså fullmäktige har gjort nu, fattat nya beslut, det vill säga om vi nu skulle börja bygga Logomobron så skulle vi egentligen börja från den andra änden. Vi skulle först alltså göra en tydlig och omfattande kostnadsutredning. Vi skulle behandla det i fullmäktige. Vi skulle behandla ärendet alltså i fullmäktige i god tid i motsats till det som hände med Logomobron. Och dessutom alltså vi har också skapa och håller på att prova nya modeller som Allianz-modellen som betyder att det är ett delat ansvar mellan staden och byggfirman eller firmorna. Så det finns nog en hel del lösningar som Åbo stad har fattat liksom efter dessa misstag. Så om man tittar på framtiden så är jag nog litar jag på systemet. Men en sak nu väcker frågor att behandlar vi ännu liksom nya byggprojekt tillräckligt i god tid i fullmäktige, så det väcker ännu frågor.
Det låter i mina öron lite konstigt det här att man faktiskt som politiker då sitter och fattar beslut om till exempel då en Logomobro utan tydliga och om liksom noggranna kostnadsutredningar. Inte att ge lite så här in blanco på något vis godkännande för någonting som man sen hoppas på det bästa. Vad säger Sara Ilvesalo?
Ja, alltså vi har ju korrigerat ungefär fyra saker som vi inte har gjort tidigare och som beslutsfattare före min tid har enligt det som vi vet nu gjort fel och också tjänsteinnehavare givetvis. Vi har de här nya riktlinjerna och anvisningarna för våra infrastrukturprojekt och kommer alltså då nu för tiden och i fortsättningen att beräkna en realistisk budget från första början och därefter fattar man beslut om man vill köra med det eller göra någonting annat. Och man kan ju fråga sig om man skulle ha börjat bygga Logomabron som den är nu om vi skulle ha vet allt det som vi vet nu. Och jag påstår att 100% skulle ha sagt att nej, 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 att nu gör vi nog någonting annat och bygger en helt annorlunda bro. Sen har vi lagt ner den här tidigare fastighetsaffärsverket och fattar nu beslut i nämnden och stadsstyrelsen och stadsfullmäktige, alltså mer öppet och bättre under stadens kontroll. Och allt sker så att vi vet liksom helheten. Vi har lärt oss att välja rätt upphandlingsmodell, som Jakob också nämnde där, och rätt entreprenad. Och sen har vi bestämt oss att också planera och avsluta och planera färdigt före man börjar bygga. Och det här är någonting sånt som låter självklart, men det, så har man inte gjort tidigare. Och som beslutsfattare nu så kan man ju kika tillbaka och fråga att hur har ni tänkt och vad har ni gjort? Mm. Till exempel just med den här funikulären, bra exempel. Man har gjort olika beslut på olika nivåer och i olika organisationer, i stadsstyrelsen, i nämnden, i det här fastighetsaffärsverket. Och sen har man inte beräknat vad det kostar och hur det påverkar budgeten. Och ingen har haft liksom helhetskontroll.
Och det låter väldigt underligt, har vi ju,
men sådana saker har vi ju korrigerat nu. Det är ju bra att vi har gjort det och att vi lär oss. Det leder säkert inte till det att allt skulle lyckas 100% i fortsättningen. Men åtminstone har vi lärt oss av de misstagen som har gjorts tidigare.
Men är det så att man har haft det här i system alltså med vett och vilja så att säga att det har varit... Fast det låter på något sätt som självklara saker det här nu som du säger, men att man har kanske medvetet valt att inte göra så här för att också få igenom olika projekt. Alltså att man medvetet lämnar bort delar av ett projekt för att pressa priser och så får man ett godkännande och sen kan man köra det vidare. Vad säger du, Ulla? Är det så här?
No, det vill man ju inte tro. Det vill vi ju inte som beslutsfattare tro. Vi måste kunna, för att upprepa mig själv, lita på det som vi får oss presenterade från tjänstemannahåll. Och lite till motsats som det här som Jakob sa, han liksom nu egentligen utgick ifrån att fullmäktige ska kunna ta upp projektet i olika skeden. Då är vi mycket snabbt i det att vi säger jo till ett skede och sen måste säga nej till följande. Nu måste det här ske på tjänstemannanivå och det är nämnden, den basnämnd som har att göra med det här projektet som ska vara den som arbetar fram det förslag som sen kommer till det högsta beslutande organet. Här är nu som tillägg till det här som Sara sa, så vi har ju också lärt oss att göra långsiktigare planer nu. Åbo liksom alla andra städer och kommuner i detta land har ju haft jättestora problem, utmaningar med till exempel skolfastigheter, dagisfastigheter med inneluftproblem och så vidare. Och nu när vi har en plan som sträcker sig 10, 15, 25 år framåt så vet vi också hur vi kan bereda dem så att vi på det sättet också ekonomiskt kan göra investeringar och underhålla våra fastigheter. Mm.
Hur är det med någon form av ansvarsutkrävning? Jag kan inte minnas hemskt många fall i Åbo där man skulle ha faktiskt försökt ställa någon till exempel enskild tjänsteman till svars för dåligt skötta projekt. För 7 år sedan gjorde man det. Då var det 2 tjänstemän inom lokalitetsförvaltningen som det hette då som det där fick varningar. Men du Jakob Lindfors, du har krävt utredningar också gällande Stadsteaterns renovering som alltså först skulle kosta 25 miljoner men sen landa på nästan dubbelt upp 45 miljoner. Så du krävde en utredning gällande det och också Logomobron. Berätta, du skulle vilja sparka en ansvarig tjänsteman på grund av det här, eller hur?
Jag skulle vilja utreda dem ordentligt. Och det vill säga, det gjordes faktiskt angående teatern sen den där utredningen och just det där tjänstemannaansvaret. Alltså majoriteten av stadsstyrelsen ville göra en ordentlig utredning av det där ansvarssituationen. Det är förstås liksom en viktig synpunkt, men nog det viktigaste för oss alla är att systemet och strukturen funkar. Och jag skulle ännu försvara det där offentliga behandlingen. Det vill säga, det är viktigt att just sakkunniga behandlar ärendet först i nämnden bakom slutna dörrar. Men jag nämner ett sånt exempel att före det börjar komma betydande kostnader så är anser jag att det är viktigt att vi har också en offentlig behandling, det vill säga behandling i stadsfullmäktige.
Mm. Men nu ville du säga, Sara?
Nej, kanske till den här ansvarsfrågan, att det finns liksom två olika synvinklar kanske här också, att problemet kan finnas hos enskild tjänsteinnehavare eller beslutsfattare. Men sen finns det just det här stora problemen som jag ser att har liksom vägt mera i de här projekten som nu nämnts idag. Det vill säga problemen i organisationerna och det är hur saker och ting behandlas. Och hur projekten leds oavsett vem enskild person det är som leder projekten. Och hålla liksom alla trådar i händerna. Och det är särskilt de här stora liksom strukturella organisationsproblemen som har funnits bakom de här, till exempel nu sen Logomabron och också funikularen. Och det är ju sådana som vi har nu korrigerat och som vi har liksom sett att det här finns bakom problemen och det här ska vi liksom nu ta itu med och börja fixa och det här försöka komma vidare. Det betyder ju inte det att det inte skulle behöva utredas efteråt och det har vi ju gjort och det är därför vi också har korrigerat. Om det finns någon enskild person som vi ser att hej, den här människan har gjort något stort fel, så då är det ju givetvis så att ansvaret ligger hos den sen.
Men om man tänker på ett konkret exempel nu som Logomobron just, det är ju någon nu som har fått den här briljanta idén att vi vill ha en liksom speciell och snygg bro här över barngården. Och så har man gett det i uppdrag till någon tjänsteman då att bereda också den här frågan. Att en tjänsteman skulle kanske försvara sig här nu och säga att jag har ju bara gjort det som ni politiker har beställt av mig. Ni ville ha en bro för 5 miljoner och jag det var inte möjligt liksom att det blev 21,5. Vad säger du, Ulla?
Ja, det är ju allmänt känt att man ville ha en bro från ena sidan till andra sidan över järnvägsspåren. Men det är ingalunda säkert inte heller en enskild tjänsteman som har kunnat driva igenom det att man presenterar en byggnation på 5 miljoner. Att här har ni bron. Idéerna kan ju komma av en person också från politikerhåll. Mm. Men det sker alltid en gemensam beredning. Mm. Det kan inte vara en enskild person och därför kan man inte heller, så att säga, när det gäller det här tjänstemannaansvaret, så kan man inte gå och skylla på en enskild person. Lika väl som man kan gå till den högsta chefen och säga att du har inte bevakat det här. Nu måste vi se till att det där, som Jaakko sa, systemet, processerna, planerna avancerar i den takt att man vet vad man beslutar om.
Mm. Sara.
Och då hade man ju till exempel en arbetsgrupp med både tjänsteinnehavare, experter och politiker som såg de här planerna som vi fick och bestämde då sen vinnaren efter det. Själv var jag som sagt inte med då, så jag vet inte vad annat har funnits då på den tiden, men det har nog funnits strukturer också då. Om kanske dåligare än ännu och lite problematiskt som sagt tidigare.
Mm. Nu finns det sen i varje stad och kommun, som vi redan nämnde här, så finns det ju revisionsnämnder som ska granska hur saker och ting har skötts, både hur politiker har skött sig och hur tjänstemän har skött sig och så vidare. Vad tycker du, Jaakko Lindfors, hur bra fungerar den här typens interna granskning? Leder det liksom någon vart då? Kommer man åt problemen på det sättet?
Alltså, det där interna granskningen är viktig och alltså, i de där granskningarna har det nämnts faktiskt problemfall och liksom man har analyserat de strukturer som har varit problematiska angående just Logomobron till exempel. Så dessa fall har behandlats i de där interna granskningarna. Vi har också haft externa granskningar angående dessa mest problematiska projekt, och de är viktiga. Vi får liksom kött på benen sen när vi börjar dra slutsatser att varför har det skett som har skett. Så de är nog viktiga, men alltså, det måste vi alla komma ihåg att sista ordet och sista ansvaret har ledande politiker och ledande tjänstemän. Så vi alla måste titta på spegeln om vi löser de problem som vi märker.
Ja, hur är det med ert eget ansvar? Vem granskar er som politiker, Ulla Akren?
Det är väljarna som granskar oss som politiker. Vi ensamma kan ju inte ta beslut, eller vi tar inte beslut om någon miljon för någonting, ett projekt eller så. Vi är ansvariga för våra väljare att vi tar goda beslut. Och om vi nu återgår igen till den här armade Logomo-bron, så när ett misstag har skett, när man har kommit så långt att man har liksom satt sprätt på det som nu kanske, man kan säga hälften av det som behövdes, så finns det ju ingen återvändo. Då måste vi bara medge att vi har begått ett misstag på så sätt att vi kan bara bli bättre. Och vi är ansvariga för våra väljare att så har skett och lova att vi har nu processerna i skick.
Mm. Men det här som vi var inne på, att det är en idé som uppstår någonstans hos politiker eller tjänstemän eller var den uppstår, att man till exempel vill bygga en sån här fin bro eller att man till exempel vill bygga en spårväg genom Åbo centrum. Så det är ju också sånt som väcker mycket starka känslor för och emot. Och vi, nu står ju Åbo stad inför flera stora investeringar, till exempel ett nytt konserthus och just en spårväg som man eventuellt ska ta ställning till under den här mandatperioden som nu just har startat. Och du, Sara Ilvesalo, ju förstås brinner för det här att en sån ska byggas. Ändå är ju budgeten till exempel för det projektet ju minst sagt oklar. Vad tänker du? Hur ska man liksom garantera att det inte går på samma sätt? En dubblering eller som i det här fallet med Logomobron, en fyrdubbling av priset. Det skulle bli en hemsk räkning för skattebetalarna, säger du.
No, som sagt så har vi nu för det första nya regler för våra infrastrukturprojekt och hur man gör budgeten i god tid och så att den blir realistisk och så att det också innehåller lite extra för sådana risker som eventuellt. Så att man liksom kollar vilka risker det finns och hur mycket de eventuellt kommer att kosta och sen räknar man en budget utgående från det. Och den måste ju vara realistisk som sagt. Och sen först fatta beslutet om att göra eller bygga eller inte bygga.
Men är det inte lockande för dig som renfärdigt liksom brinner för det här att då just få en sån budget som är liksom lite pressad så att man har den så liten som möjligt så att det nu säkert får godkännande av så många som möjligt?
Att jag tycker inte att det är hållbart att tänka på det där sättet. Visst måste man veta vad man fattar beslut om och hur mycket ens beslut kostar och kommer att kosta sen i ett senare skede. Så nu måste man ha en realistisk budget från första början och utgå från det och veta vad det innebär. Men också det att man beräknar till exempel vid sådana här större projekt som spårvagnen att hurdana investeringar och hurdana positiva effekter man har, och det har man redan räknat nu att under de kommande åren och årtionden som om vi skulle ha en spårvagn så kommer det att betala sig själv tillbaka. Att det är alltså en investering som betalar sig själv tillbaka. Och det har vi redan fått, den informationen fick vi redan förra perioden, vi som satt i fullmäktige då. Så det vet vi redan nu, men nu planerar man ju vidare så att man skulle veta helt exakt till exempel budgeten och andra sådana här konkreta enskilda saker.
Mm. Jakko Lindfors, du stöder också en spårväg genom Åbo centrum. Hur ska du se till att prislappen inte skenar iväg på samma sätt som många av de här projekterna som vi nu har nämnt här redan har gjort?
Det stämmer alltså. Ja, precis. Jag förhåller mig positivt mot alla nya järnvägsprojekt. Bara de görs på ett ansvarsfullt sätt.
Mm. Ulla Krem, vad tänker du?
Jag är mycket skeptisk och jag tycker att de här beräkningarna kanske kan ses på många olika sätt som gäller att vara också plussidan. Det är ju lättare alltid att räkna förstås det, vad det kostar. Men jag tycker att det är ytterst viktigt nu i det här spårvagnsprojektet att man också tar i beaktande allt det som har att göra med inte bara så att säga skenorna utan också de arkeologiska grävningarna och vad det betyder för Åbo stad om allt är under uppgrävning igen under ett antal år. Hur påverkar det kommersen, företagsvärlden och så vidare. Så att hela den här helheten med tanke på spårvagnen plussen det är att finns det alternativ som kanske är mer moderna och lika miljövänliga i framtiden.
Hur kan du, Sara Ilvesalo, vara säker på att den budget ni får framför er när ni ska fatta det här beslutet, att den faktiskt är realistisk och håller streck?
No, vi har nu åtminstone gjort allt för att göra de här reglerna på det sättet att det blir det. Och det som Ulla sa tidigare, att man måste lita på det som tjänsteinnehavarna och experter säger, så nu måste man ju lita på det också då de räknar på den här plussidan och vet vad den här investeringen kommer att ge oss som Åbostad. Så nu måste ni kunna lita på det också, att den betalar sig själv tillbaka, så som alla experter säger och så som vi ser från Tammerfors och andra städer. Men sen är det ju också viktigt som sagt att ha rätt upphandlingsmodell och rätt entreprenad redan från början där också.
Mm. Ja, Colin Fors, hur oroad är du inför det här beslutet som du ska vara med om att fatta antagligen då när tåget då sätts i rullning eventuellt alltså, och så kanske det inte finns någon väg ut, så som vi har sagt med de andra projekten, att när det är full gång så är det svårt att backa. Hur känns det att sitta med och fatta ett sådant här beslut, en stor investering som spårvägarna?
Jag skulle säga så här, att bara vi behandlar kostnadsutredningen i god tid i fullmäktige och sen vi kunde gärna betona såna här alliansmodeller där det finns delat ansvar. Vi får nya erfarenheter i och med det här kommande musikhuset av det där alliansmodellen. Så om dessa synvinklar funkar, så förhåller jag mig positivt i nya projekt.
Ännu ser du, Ulla Akren, att det finns en risk att man förivrar sig kring just ett sånt här klimatprojekt som det här ju är, det är för en god sak kanske. Liksom, precis som en snygg bro är också säkert en god sak.
Ja, det är därför som man måste helt enkelt också se på de effekter vad den här spårvagnen skulle ha, i synnerhet nu som den planeras endast från en punkt till en annan och därifrån vidare till hamnen. Hur mycket gynnar det hela Åbos befolkning? Hur mycket är det den summa som man då kunde eventuellt använda för det som har att göra med annan infrastruktur? Att jag skulle nog här är lite förvånad att Jakob Lindfors inte tar upp det, att han gärna skulle sätta det på service och välmående och inte på en spårvagn, som jag upplever som en ganska gammalmodig modell i dagens läge.
Vill du, kort kommentera, Jakob Lindfors, innan vi drar streck?
Spårvagn är också närservice som Åbo behöver, men alltså Ulla Akren har fullständigt rätt att vi behöver också närservice som skolor och hälsovård, så det stämmer fullständigt.
Jag ska bjuda in er på nytt sen när det närmar sig det här spårvagnsbeslutet, för det är en annan diskussion, det är helt och hållet. Vi avslutar dagens slaget efter 12 idag, som handlar om skenande kostnader då städer och kommuner bygger. Tack till er som var med, Jakob Lindfors från Vänsterförbundet, med oss från Paris idag, och Svenska Folkpartiets Ulla Akren och De Grönas Sara Ilves-Salo. Jag heter Maria Nylund.
Tack så mycket.